Du lyssnar på Det vakande ögat, svensk underrättelsetjänst under 400 år av Lars Rosander och Lennart W. Frick. Inläst av mig, Martin Halland. Förord. Vad kan nu sägas? Fåglar skall inte sjunga om allt de vet. Tunicius. Någon har sagt att människans första vapen var stenen, klubban och underrättelsetjänsten. Noaks användande av en duva för att utforska omgivningen är ett tidigt exempel på underrättelsetjänst. Man brukar ibland också säga att underrättelsetjänst är världens näst äldsta yrke, men mer omoraliskt än det äldsta. Det är diskutabelt i flera avseenden, men ger ändå ett uttryck för en utbredd uppfattning under århundraden. Genom att ställa mycket höga krav på sekretess och diskretion har underrättelsetjänster själva medverkat till att bli offer för omvärldens okritiska, eller kanske ofta snarare okunniga, syn på verksamheten. Ibland har det lett till oförtjänt glorifiering av verksamheten, ibland till nedvärdering och överföring av skuldbördan vid felaktiga beslut. Problemen att skildra denna verksamhet har varit och är stora. I augusti 1993 möttes vi, författarna, på Karlberg för att fira att det gått 35 år sedan vår officersexamen. När vi 1958 skildes åt kunde vi sannoliken inte förutse att vi skulle återse varandra med så vitt skilda erfarenheter av de många åren. Den ena författare, den andra officer med erfarenhet från operativ och internationell verksamhet. Båda hade vi dock varit engagerade i underrättelsetjänst, men med helt olika utgångspunkter. Av detta återseende på Karlberg blev till slut denna bok. Men vägen dit var lång och projektet hamnade långa tider i skrivbordslådor i Stockholm och Åhus. Under många och långa diskussioner ventilerade vi om det var möjligt att ge ett ansikte åt en verksamhet som alltid omgärdats av sträng sekretess och mycket hemlighetsmakeri. Fåglar skall inte sjunga om allt de vet, men kanske kunde något berättas av det som inte av oss var självupplevt och hemligt. Säkert kunde man genom att se bakåt i tiden finna ett både intressant och för den hemliga verksamheten belysande material. Genom att välja ut ett antal pusselbitar borde man kunna ge läsarna, om inte en heltäckande bild, så åtminstone en glimt av hur man i Sverige vid olika tidpunkter bedrivit en verksamhet som måste hemlighållas för att de övergripande syftena skulle uppnås. Ambitionen kunde av många skäl inte vara att teckna den svenska underrättelse- och säkerhetstjänstens historia. Snarare blev den att med några utvalda exempel visa på hur vårt lands både yttre och inre säkerhet styrt inriktningen av den hemliga verksamheten. Vi vill också lyfta fram några av de människor som varit verksamhetens redskap. Det rör sig då inte i första hand om namn som likt agentromanernas huvudpersoner intar en särställning som hjältar och överlägsna förgrundsgestalter. Våra exempel representerar snarare den stora bredd av människotyper som har varit och är verksamma i svensk hemlig tjänst. Underrättelsetjänst är en verksamhet som har bedrivits kontinuerligt under århundraden. Krig eller fred har gett skillnader i behovet av information och i intensitet. Dock är det viktigt att konstatera att underrättelsetjänsten, till skillnad från många andra verksamheter på den militära sidan, även i fredstid arbetar skarpt. Detta har lett till att viss verksamhet även under perioder av fred har bedrivits i en gråzon där risker måste tas och där misslyckanden blir mycket påtagliga. Om vi tar klivet långt tillbaka i tiden ser vi en tämligen enkel underrättelsetjänst. Dagens motsvarighet till utkiken på vikingaskeppen och observatörerna på strategiskt placerade borgar sitter vid en radarskärm eller är utrustad med andra tekniska hjälpmedel som sensorer och signalspaningsutrustning. Tekniken har gett oss möjlighet.